Om jag idag, april 2026, går till Google för att söka efter ett recept på, säg, hummus och sen klickar på den översta länken, så kommer jag få en jättelång text som jag måste scrolla förbi för att sen försöka hitta det jag letar efter gömt längst ner på botten av sidan. Jag kanske ger upp och klickar på nästa länk istället, men det kommer vara samma sak där. Om jag senare försöker söka på hur man uttalar den italienska konstnären Caravaggios namn så kommer jag inte hitta det svaret särskilt snabbt heller. Istället så kommer jag slussas till långa videos på YouTube som verkar göra allt förutom att berätta för mig hur man säger namnet Caravaggio.
Buongiorno, we are looking at how to pronounce the name of this famous Italian painter, classic Italian painter. We're going to be looking at how to say more interesting names from art. So make sure to stay tuned and consider subscribing for more.
Senare kanske jag går in på Facebook för att se vad mina vänner har haft för sig. Istället så kommer jag få se memes från grupper som jag inte följer och väldigt upprörda politiska inlägg från privatpersoner jag varken känner eller har hört talas om. När jag äntligen har gjort klart den där svinbra spellistan på Tidal och vill dela den med min kompis som jag gjort den åt, så kan hon inte öppna den eftersom hon använder Spotify. På kvällen så ska jag streama serien The Lowdown på Disney Plus, men ljudet och bilden är inte synkade. Det visar sig att Disneys senaste uppdatering har gjort att min i övrigt välfungerande TV nu är för gammal för att hantera Disneys app. Jag skulle kunna fortsätta i all oändlighet. Jag skulle kunna ta upp hur Reddit nu infogar reklam i form av kommentarer. Hur Gmail medvetet gjort det nästan omöjligt att radera mejl och frigöra utrymme på sitt konto. Eller hur Facebook, inte ens när man snällt söker i appen, kan visa en info om det event man ska gå på om 3 timmar i samma stad dit 120 av ens gemensamma vänner också ska. Det digitala livet i vår tid får en ibland att känna sig som Michael Douglas karaktär i filmen Falling Down.
Bill Foster is an ordinary man.
Where are you going?
A patient man.
We stop serving breakfast at 11:30.
Who's running out of patience?
Är det bara jag som känner så här?
Nej, det är inte bara du. Internet blir på riktigt sämre och sämre.
Go and use Google search right now. You'll find that it doesn't really work anymore.
If you feel like the internet is actively trying to fight you lately, you aren't crazy.
Känner du att allt på internet bara blir skit? Ja, då är du inte ensam.
Tack och lov. Idag, i det här specialprogrammet här i P1, ska vi försöka ta reda på vad det var som gick fel med internet. Varför? Och viktigast av allt, om vi kan rädda det. Jag som programledare heter Viktor Haris. Och med mig i studion idag så har jag en eminent panel. Här bredvid mig i Umeå sitter Tobias Andersson, en av grundarna till fildelningssajten The Pirate Bay. Och du var också engagerad i Piratbyrån förut, eller hur?
Stämmer bra, tack så mycket.
I en studio i Stockholm sitter Emma Frans, författare, forskare och folkbildare, och Jonas Andersson, forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörn. Välkomna!
Tack!
Tackar!
Vi ska ju återkomma till det här med varför internet har blivit så kast. Men jag skulle först bara vilja fråga er allihop om ni har någon sån där personlig upplevelse av att frustreras av dagens internet. Om vi börjar med dig, Emma.
Alltså jag kände igen mig i allt som du uppmärksammade i den här introduktionen. Men bara på sistone till exempel så skulle jag googla ett telefonnummer. Och då fick jag ju ett helt hallucinerat svar från då Googles AI-sammanfattning. Och jag är på något sätt fortfarande lite van vid att det är de bästa sökresultaten som kommer längst upp. Så jag måste liksom träna om min hjärna nu till att liksom scrolla vidare och inte bara nöja mig med det översta svaret. Men ett annat sånt här tydligt exempel är väl också Twitter, eller nu X som det heter. Jag älskade ju den plattformen en gång i tiden, men på sistone så har den ju blivit helt värdelös. Och det enda jag ser nu är liksom flöden där folk jag inte känner kommunicerar med Grok, alltså X-språkmodellen som är liksom Elon Musks egna språkmodell som finns där.
Jag håller helt och hållet med Emma, och även det här inslaget tyckte jag var väldigt målande och beskriver en situation som många nog känner igen sig i. Men som Emma säger så dockar ju det här med AI in i en hel rad andra problem. Till exempel att man placeras ännu mer i pappa Googles knä och inte slussas vidare till andra tredjepartssajter där ute. Och det har ju medfört att väldigt många sajter har ju fått minskad trafik då till sina faktiska sajter till exempel. Men det som jag framförallt stör mig på är ett generellt fenomen, och det är det här personaliseringsalgoritmerna som man inte har någon insyn i. Ingen vet exakt hur de är programmerade, och de förutsätter någon slags paternalistisk idé om att plattformarna vet bättre än oss själva vad vi förutsätts vilja ha. Och det här har jag också skrivit om i min forskning, så det är mitt svar på den frågan.
Tobias, har du några exempel?
Nej, men jag håller med om allt. Man är trött, tycker jag, på alla de här stora, framförallt tjänsterna som finns där ute. Jag har slutat använda Instagram, jag har slutat använda Facebook. Jag har i princip slutat använda YouTube och slutat googla, för att man får bara en massa slam innan man faktiskt kommer åt det man vill ha.
Samtliga av oss i det här samtalet är ju mer eller mindre från en generation som har levt genom den här övergången från en värld. Vi föddes som in i en värld där man inte använde internet. Och nu kan vi ju knappt, alltså man kan ju knappt förflytta sig i det offentliga rummet eller betala för varor utan att ha en internetuppkoppling, en telefon och en specifik app. Jag funderar bara lite, tror ni att det är typ vår generation som ser den här försämringen, för att vi har sett hela processen. De som har så att säga fötts in i internetvärlden, kan man uppleva att internet har blivit sämre om det aldrig har varit bra?
Jag kan ju svara lite kort på den frågan i det att jag undervisar på universitet, och våra studenter är ju huvudsakligen den här yngre generationen, Gen Z som de kallas ibland. Och de har ju faktiskt växt upp med smarttelefonen från barns ben, så att säga. Och jag brukar ibland säga att just den generationen var försökskaninerna. För att när de var barn och väldigt unga, så var smarttelefonerna nya och de här apparna och den här hela app-ekonomin, plattformsekonomin välde fram. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Vad som kanske är skillnaden idag med de som är väldigt små idag, då barn i grundskolan till exempel, är ju att idag finns det ju ett bättre informationsmaterial så till unga, som de tycks bli lite bättre rustade kanske än vad folk var för 15 år sedan.
Men upplever du att de klagar på internet och så här, det funkar inte?
Ja, eller rättare sagt, de har en helt annan förståelse av det här med filer och mappar. Och de har inte heller den typen av förståelse kanske av infrastrukturen som de äldre generationerna har.
Jag tänkte att vi ska strukturera dagens samtal efter det här klassiska meme-formatet, how it started, how it's going. Så att jag har satt ihop ett inslag här om första delen, hur det började.
Till en lite mer jordnära fråga nu, en som många med datorer hemma ställer sig nu när det snackas så mycket om den här senaste modeflugan, internet. Hur gör man för att komma in där som privatperson? Går det, eller är det här förbehållet forskarna och storfräsarna på de stora företagen?
Det här är ett inslag från Vetenskapsradio 1994 och ett av de första omnämnanden som jag hittat om internet i våra arkiv. Internet må ha sett som en fluga så sent som 1994, men tekniken var redan då flera decennier gammal.
The internet, which was invented in the 60s and 70s, is the network of computers.
Det här är Wendy Hall, professor i datavetenskap vid universitetet i Southampton. I podden Dan Snow's History Hit så berättar hon om utvecklingen av TCP/IP, de protokoll som möjliggjorde internet då och som vi fortfarande än idag använder.
They were and still are the ubiquitous handshake between computers that allows any computer to talk to any other computer on this network.
Vint Cerf och Bob Kahn, som uppfann TCP/IP, hade redan på 70-talet en tydlig vision av vad internet skulle vara.
And the vision was that these protocols, the standards, had to be open so that anybody can use them, not proprietary, so that any computer, whoever made it, could talk to any other computer anywhere in the world.
Internet skulle vara öppet och inte bundet till specifika företag alltså. Med tiden så utvecklades fler standardiserade protokoll som e-post för brev och FTP för filöverföring. Men i flera decennier så var det här något som bara angick nördarna. En av dem var Tim Berners-Lee. Han var så nördig att han jobbade med att sköta datorsystemen på CERN, den stora partikelacceleratorn i Schweiz. Eller, det var vad han skulle göra. Istället så höll han på med sitt sidoprojekt, protokollet HTTP och kodspråket HTML, som ett sätt att organisera och länka till information mellan datorer.
Tim's protocol sits on top of the internet in a decentralized way with open standards that anybody could use.
I början så kallade han det här för Mesh, sen för TMI, The Information Mine. Men han bestämde sig till slut för namnet World Wide Web, WWW, eller webben. I modernt språkbruk så skulle man kunna säga att det var den app som skulle komma att föra internet in i varmans hem.
Because it was so easy to use. There was no central owner of this system.
I december 1990 så la Tim Berners-Lee upp världens första hemsida på sin dator på kontoret i Schweiz. På datorn satte han en post-it-lapp där det stod "Stäng inte av, denna dator är en server." Men webben slog inte igenom direkt. Det fanns faktiskt ett konkurrerande protokoll som hette Gopher som var menybaserat istället för länkbaserat. Men när Gopher 1993 meddelade att de kanske skulle ta betalt för sin teknik så revolterade användarna. Internet skulle vara fritt och öppet var det sagt. Tim Berners-Lee började oroa sig för att CERN skulle försöka göra detsamma med hans teknik. Att internetanvändarna skulle, som han skriver i sin självbiografi, fösas ihop i avgränsade vinstdrivande follor, oförmögna att kommunicera med varandra. Så efter lite påtryckningar så publicerade CERN 1993 hela källkoden till protokollen samt Tims mjukvara och skrev att alla fritt fick använda och modifiera den helt gratis.
Tim's never made any money out of the web whatsoever and he has always kept himself completely vendor neutral. He's never accepted any company money because to him it was so important that this thing was for everyone.
Och så blev det. Gopher kollapsade och World Wide Web tog fart på allvar. Hemsidor poppade upp överallt. Redan i januari 1994 beskriver Tim hur han snubblade över vad han tror måste vara världens första blogg. En college-student vid namn Justin Hall skrev rapporter om sitt liv, laddade upp bootleg-inspelningar med sitt favoritband Jane's Addiction och la ut bilder på när skådespelaren Cary Grant tar LSD. Det här, skriver Tim i sin bok, var exakt sånt som jag ville att webben skulle vara till för. Men andra var inte lika entusiastiska.
Fascinationen inför informationsteknologi och internet har nu mötts av en kraftig motreaktion i USA.
Det här är från Ekot 1995.
Kritikerna tycker att internet innehåller för mycket meningslös information och att för många pratar samtidigt utan att ha något vettigt att säga.
Anders Gillner på Svenska universitetsdatanätet intervjuas och menar att internet har sin funktion för universitet och museum. Men informationen kommer att förbli dyr, säger han, och aldrig bli något för gemene man.
Det finns de som håller på länge med internet i USA som säger nu att det är bättre med det riktiga livet utanför bildskärmen.
Ja, nu är det väl så att det riktiga livet har alltid varit bättre att leva.
Men intresset, speciellt här i Sverige, fortsatte att växa snabbt. Aftonbladet lanserade sig på webben redan 1994, 2 år innan New York Times. Och vi fick tidigt inhemska sociala medier i form av Hångelguiden, Skunk och Lunarstorm.
Nätet upplevdes både som väldigt stort och revolutionerande och fantastiskt, men också lite tråkigt, svårt att navigera.
Det här är Johanna Arneson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Umeå universitet. I ett pilotprojekt om internets barndom så efterlyste de svenskarnas minnen av första gången som de använde internet. En respondent beskriver när de i skolan skulle få använda internet för första gången i 5 minuter.
Och att de satt där och visste inte vad de skulle göra. Det kändes oändligt men också så futtigt samtidigt.
Andra beskriver hur de skrev ner webbadresser på papper och sen ordnade papperna i fysiska pärmar. Och hur man kunde sitta och vänta på det magiska klockslaget 18.00.
När det blev lite billigare att koppla upp sig, att då kunde man få sitta eller själv bestämma att man hade råd. Liksom.
I takt med att webben blev mer populär så återkom hoten mot det öppna nätet. Olika webbläsare, browsers, tävlade med varandra om användarna och försökte utveckla olika nya protokoll som skulle vara inkompatibla med konkurrenternas. Tim Berners-Lee såg med växande oro hur den så kallade interoperabiliteten höll på att gå under. För att motverka det här så grundade han The World Wide Web Consortium, en organisation vars uttalade mål var att se till att det bara ska finnas en webb där olika webbläsare, hemsidor och protokoll var kompatibla med varandra. Och de lyckades få, även de stora jättarna Microsoft och Apple och senare Google, att enas om det här. Och i och med det så var det första stora hotet mot internet avvärjt. Snart skulle ännu större problem dyka upp. Men för de som upptäckte internet där, i andra halvan av 90-talet, så var det nog ingenting man tänkte på då. Vad är dina första minnen av internet?
Jag har ju då det här nedskrivet i en dagbok där jag har skrivit om just det här. Att idag har jag varit på internet och det var skithäftigt.
Det Johanna gjorde första dagen på nätet var att hitta alla Nirvanas texter. Och så mejlade hon en reporter på Aftonbladet och klagade på en text hon tyckte var sexistisk, bland annat. Ganska produktiv första dag skulle jag säga. Innan vi går vidare, har ni några tankar om historieskrivningen i det här inslaget? Är det någonting sådär superviktigt som jag har missat som ni vill nämna?
Nej, jag som mediehistoriker tycker väl att det här var strålande bra sammanfattning på många sätt.
Då vill jag fråga vad ni minns själva om ni går tillbaka i era egna huvuden från er första tid på internet, Tobias.
Ja, men 1994, jag går första året på gymnasiet. Finns internet på skolan där i Västerås där jag pluggar. Och jag ska ju ge mig ut där. Och eftersom jag gillar hardcore punk på den tiden så, och är straight edge, vilket ofta förkortas med XXX, så söker jag självklart på hardcore XXX, det första jag gör på skoldatorn. Och möts ju inte av rakade skinnskallepunkar liksom från Washington som jag hade hoppats på, utan av någonting annat. Så det var lite bryskt uppvaknande. Men man slogs ju ändå av att på något sätt så kändes det som att allt fanns där och att man helt plötsligt tittade ut i en stor värld istället för från sitt lilla pojkrum där i Västmanland där jag bodde.
Fantastiskt. Emma?
Alltså, jag håller nog lite mer om den där bilden att det kändes ganska tråkigt i början. Jag var ju ingen early adopter, om man säger så, utan jag kanske inte förstod storheten på en gång. Men jag minns ju ändå att jag på högstadiet satt där i datasalen och att jag minns att man testade att chatta tidigt. Aftonbladet tror jag hade något sånt där chattrum. Och det kändes ju lite som heta linjen på något sätt. Just att det var ganska intressant det där att kommunicera med andra personer som man inte visste vilka de var. Men att man såklart också tänkte att det skulle ju vara helt livsfarligt att träffa de här människorna i verkligheten. Det var ju inget man ville liksom inte att de här världarna skulle integreras med varandra.
Jonas?
Jag tänker att det är väldigt generationellt präglat då, vad man har för upplevelse. Jag är jämngammal med Tobias då, uppfattar jag det som. Och jag tror också att det är ganska socioekonomiskt präglat. Jag växte upp i en villaförort i Stockholm. Och jag hade ju liksom bekanta i på gymnasieskolan där jag gick som gled in lite grann i det här med webbprogrammering och webbdesign tidigt. Och vi hade också några som gick ut gymnasiet och året efter gymnasiet fick hålla i en kurs i internet på min gymnasieskola.
Vad fick man lära sig i en kurs om internet på den tiden?
Då fick man lära sig koda HTML och FTP och Telnet och såna här härliga saker. IRC, alltså det här är... Jag är glad över att jag gick det där. Jag tror att det präglade mig. Men sen halkade jag aldrig in på det här med att bli webbdesigner. Och kanske min karriär, mitt liv hade sett annorlunda ut.
Apropå det med Aftonbladet chatt, det är ju ett av mina tidigaste minnen. Apropå det här du sa om att världen inte ska mötas. Något av det första vi gjorde på Aftonbladet chatt var att utge oss för att vara helt andra typer av personer. Och stämma träff med... Ja, man utgav sig för att vara en ung tjej och så stämde man träff med någon kille och så får man dit och kollade på den där killen och sen får man hem.
Det var en tidig version av dumpen.
Ja, så kan man ju se det. Precis. Alltså det här är kanske svårt att svara på, men alltså hade ni några tankar, minns ni, hur ni tänkte då vad det här kunde leda till?
Alltså jag tänkte nog, för jag hade ju en Amiga innan och hade ju gått från grannar liksom med disketter som man hade kopierat. Och så kommer det här och sen några veckor senare liksom, så kan man ladda ner spel från internet och man känner ju hur det eskalerar på något sätt. Och då tänker man ju naiv och ung som man är att allt kommer ju bara bli bättre. Vilket det ju såklart inte blev sen. Men ganska länge då så kändes det som att saker och ting blev bara bättre och bättre. Och det kom nya tjänster som bara var bättre och bättre. För att det på den tiden då var användarinriktat.
Ja, jag delar verkligen den uppfattningen också. Men vi är så att säga samma generation, jag och Tobias. Och även sen det som kom då med den storskaliga fildelningen. Vilket jag sen skrev min avhandling om då under 00-talet. Det kändes ju nästan magiskt. Mm. Du kunde tanka ner då musik och senare även då filmer och tv-program och stora programvarupaket. Det var ju väldigt speciellt.
Mm. Ja, men det minns jag ju också. Jag minns Napster när det kom väldigt starkt. Jag var väldigt intresserad av musik, men det funkade ju på det sättet på den tiden att man hade väldigt begränsat med pengar och man gick och köpte då sin CD-skiva för 200 kronor. Man hade inte möjlighet att lyssna. Man kunde liksom inte ens ha bred musiksmak på den tiden, utan man fick rikta in sig på en viss subkultur och så köpte man skivor utifrån det. Och sen när fildelningen kom då och Napster, så öppnades ju en hel värld för en.
Vi ska prata faktiskt om piratkopiering. Det här är en specialsändning i P1 med mig, Viktor Harris. Dagens tema är: går det att rädda internet? I studion Emma Frans, Tobias Andersson och Jonas Andersson. Den här eran som jag pratat om, säger 1995 till 2005 ungefär, den kallas ju ofta för The Good Old Internet. Det här var innan de stora plattformarna tog över, det var innan smartphones kom. Men allt var ju inte frid och fröjd. En grej som satte Sverige på kartan på den här tiden var ju ditt projekt, Tobias, The Pirate Bay. Fildelning kallades för en folksport och över 1 miljon svenskar sa att de fildelade regelbundet. Men retoriken kring det här var ju, jag menar, ni har sagt att fildelning, det var fantastiskt och underbart och sådär, men retoriken kring det här på den tiden var otroligt hård. Och jag lyckades faktiskt hitta ett 20 år gammalt klipp där du, Tobias, ska debattera fildelning med Felix Herngren och Bert Karlsson i Bert Karlssons egna program på Kanal 8. Och du ska i det här fallet försvara då fildelning av musik. Och jag har klippt ut ett par snuttar från den här debatten här. Så först ut så hör vi Bert Karlsson.
1,1 miljoner svenskar är mer eller mindre kriminella och stjäl upphovsrätten för många. Och det här är fruktansvärt. Vad säger du till det? Du som kommer ifrån någonting som heter Piratbyrån, vad är det?
Ja, alltså, syftet från början var ju väl egentligen att vi ville reformera lagarna, men nu tycker vi inte riktigt att det behövs eftersom det är ingen som bryr sig om lagarna ändå.
Och då är det okej?
Okay? Nej, vi tycker inte att det är okej eller att det inte är okej, utan det handlar mer om att vi tycker att man ska acceptera att det ser ut på det här sättet och att man ska agera därefter. De flesta musiker idag, de har inte problem med fildelning. De har problem med A-kassa eller brist på replokaler. Liksom. Det är det vi ska anpassa oss efter.
Hur vet du det? Nu sitter du och gissar.
Det gör jag. Jag känner massor med musiker.
Alltså, ja, men snälla, påstår på riktigt att de flesta musiker har inte ett problem av att det fildelas. Om jag är arkitekt och har ritat på ett hus i 2 år. Tycker du att de ska betala mig eller att de kan ta ritningar? För de har ju bara fått en kopia på mina ritningar. Jag har kvar alla ritningar hemma.
Om det utvecklas så att folk börjar kopiera arkitektritningar, då tycker jag att då måste branschen anpassa sig efter hur.
Men i just det här fallet, hur tycker du att det ska ske då?
Nej, det har jag ingen åsikt om.
Va? För fan, sluta. Det är klart en åsikt. Enligt din moral, hur tycker du att man ska göra det i det läget?
Enligt min moral så bryr jag mig inte om det, utan jag tycker att man måste anpassa sig till verkligheten.
Tycker du att det är samma sak med hustrumishandel som är jättevanligt. Det är så himla vanligt. Varför ska vi bry oss om det i så fall?
Jag tycker inte riktigt att musiker och misshandlade kvinnor...
Jag undrar om din moral överhuvudtaget, hur du tänker kring saker som är väldigt vanliga.
Jag tycker att det är fel att misshandla kvinnor, om det är det du undrar.
Men det är jättemånga som gör det ju.
Ja, och jag tycker att det är skitfel.
Varför då?
För att
det är jättevanligt och folk kör för fort också. Ska man få köra fort som helst?
Nej, jag tycker att det är fel för att det kan skada folk.
Men då frågar jag Mattias, vad säger du?
Du är så korkad så man blir mörkrad för fan.
Ja, man blir mörkrad faktiskt.
Tack.
Lite orättvist, 2-1.
Ja, det fanns en kvinnlig programledare där också. Hon såg nästan ut att lida mer än vad jag gjorde.
Vad får ni för reaktioner när ni hör den här debatten?
Ja, men 20 år senare så kan jag känna att jag var lite för snäll där och lite för populistisk. Jag säger att, och det sa vi ofta, liksom, att marknaden och branschen får väl anpassa sig och så vidare. Men i princip sket ju i marknaden och branschen. Det är marknaden och branschen som man talar om hela tiden. Det är ett gäng storföretag som bara roffar åt sig av de riktiga kreatörernas, vad de gör så att säga. Det vi försökte med Pirate Bay var ju på något sätt att stoppa den här etableringen av intellektuell egendom som vi uppfattade kom som en sköljande våg, och vi ville istället etablera en intellektuell allmänning på något sätt.
Det intressanta med Pirate Bay här är ju också hur entreprenöriellt Pirate Bay var och är.
Det tar jag som en kränkning, vad menar du med det?
Därför att det här är ju på sätt och vis i linje med det de här nyliberala tänkarna omfamnar, Friedrich von Hayek till exempel. De menar ju på att det är helt rätt och rimligt att agera utifrån egen intresse och etablera en domän ute på marknaden i vid bemärkelse, och till exempel bygga en funktion liknande den många fildelningssajter och hubbar var. Det är ju ett sätt att så att säga maximera sin egen effektivitet och bygga sitt eget community. Det här är egentligen helt i linje med det nyliberala filosofin, skulle jag säga då, om man vill vara lite pretentiös kring det här. Så det är väldigt intressant också att se hur det här föds ur egentligen samma anda som många av de här startup-företagen själv. Och det såg vi också i vår forskning, hur både Skype och Spotify har ju bägge två rötter i den här fildelningskulturen.
Ja, Bert Karlsson kallade oss för nazister och nu kallar du mig för nyliberal. Men det är ju roligt, för egentligen var vi ju ett gäng avhoppare från vänstern som tyckte att vänstern var tråkig och funderade på hur vi kunde bedriva vänsterpolitik på en större skala i med internet. Och det var där Piratbyrån startade, och sen kom vi i slang med några hackers och... som förvisso några av dem var väl nyliberaler, men jag skulle säga att det var en kommunistisk idé från början, The Pirate Bay.
Du blir ju anklagad för att vara i maskopi med högerextrema, för att slussa in barn på porrsid, och den här debatten pågår ju i länge. Men linjen som du håller då ganska konsekvent är ju det här att marknaden måste anpassa sig till tekniken, även om det var bara ett populistiskt argument, men... Det var ju det här som hände på något sätt, att marknaden, ja, men med Netflix, Spotify, streamad musik och film, den drevs väl på av sånt som Napster och The Pirate Bay. Det kan man väl ändå slå fast vid det här laget?
Jo, absolut. Och det visas ju i... De gjorde en Spotify-serie för något år sedan, The Playlist eller något sånt heter den väl, tror jag. Och då visar de ju ganska tydligt hur Daniel Ek och de andra vill vinna över Pirate Bay på något sätt, men ändå gör det med Pirate Bay som bas. Vi kände ju några av de där Spotify-utvecklarna ganska tidigt, så vi hade väl någon alfa-test med användare och kunde ju se då att de hade ju i princip plockat 100 000 MP3-er från Pirate Bay, för att vi såg liksom att alla taggar och sånt följde med in rakt in i Spotify. För att de skulle kunna bygga ett jättestort bibliotek först. Mm. Så visst, de försökte bygga någonting som var bättre än Pirate Bay. Och det gjorde de ju. Alltså det var ju mer lättanvänt och det var mer lätt att komma åt och så vidare. Man behövde ingen teknisk kunskap för att använda det i princip. Så ja, de vann. Och det är jättebra.
Även den där lätt tillgängligheten och snabbheten, den var ju utvecklad också under en app som hette uTorrent, som Daniel Ek en gång i tiden faktiskt var chef för. Så att han drev ju egentligen en fildelningsapp innan han sen liksom var med och lanserade Spotify.
Jag måste bara inflika en intressant grej här, tycker jag. Cirkeln är på något sätt sluten nu, för att om man pratar med ta vilken musiker som helst som inte är jättestor, så kommer de vara ganska nostalgiska till fildelningstiden. Alltså det, nu måste man ju ofta betala för att få sin musik på till exempel Spotify, och man tjänar så pass lite så att det, ja, man måste helt enkelt betala för att sprida sin musik. Med fildelningssajterna så var det i alla fall gratis att få ut musiken där, så att nu börjar det här om på något sätt.
Och på den gamla goda tiden så var det ju ingen som tjänade pengar på att deras material lades upp. Nu har väl Pirate Bay också enchittifierats med tiden här, men så var det ju på den tiden. Vi gick ju back, eller i alla fall som bäst plus minus noll, och ingen så att säga gjorde profit på att musikernas grejer lades upp.
Emma, vill du flika in någonting om i det här fildelningssnacket?
Nej, jag tänker bara på att just den här frågan om upphovsrätt är ju aktuell nu igen, när vi ser AI, generativ AI som skapar musik, skapar texter, skapar bilder utifrån då upphovsskyddat material. Så att det var en tanke jag fick när jag lyssnade på det här klippet, att de här frågorna är ju återigen aktuella.
Men nu är det inte sådana som Tobias som är, så att säga, står bakom de här upphovsintrången, utan det är några av världens rikaste och mäktigaste människor.
Exakt.
Nu är vi inne på det här när vi har pratat lite nostalgiskt om How It Started. Vi kan gå vidare till How It's Going. För ett tag sedan så intervjuade jag ju den person som har gett namn till den här processen som har förvandlat internet till skit. Begreppet han myntade, det har utnämnts till årets ord både i USA och i Australien 2023 och 2024. Men vad betyder det?
Let me just fix my levels here. Level. That looks good in Audacity. Okay, ready whenever you are.
Det är inte bara du. Internet håller på att försämras fort. Tjänsterna vi förlitade oss på, som vi en gång älskade, de håller på att förvandlas till högar med skit, alla på samma gång. Så inleder Cory Doctorow sin bok Enchitification. Cory är författare, journalist och var tidigare chef på The Electronic Frontier Foundation. År 2022 så myntade han begreppet enchitification, eller skitifiering, för att beskriva den process som förvandlar uppskattade digitala tjänster till skit.
It's a theory that describes the symptoms, the mechanism and the epidemiology of why platforms are going bad.
Centralt för hans teori är ordet plattform. Det största skiftet som möjliggjort internets förfall är de plattformar som etablerat sig på nätet och som vuxit sig nästan oöverblickbart stora. Vi snackar till exempel om Google som också äger YouTube, om Facebook eller Meta som också äger Instagram och WhatsApp och så vidare. Ett annat ord för plattform, skriver Corey i sin bok, är mellanhand. Plattformen YouTube är en mellanhand mellan videoskapare och publik. Uber är en mellanhand mellan förare och åkare. Amazon är en mellanhand mellan säljare och köpare och så vidare. Och att internet idag domineras av mellanhänder är ironiskt, menar Corey, eftersom det tidiga internets löfte till användarna var att ta bort mellanhänderna. Vi var trötta på stora butikskedjor som bestämde vad vi skulle köpa, att stora förlag bestämde vad vi skulle läsa och att stora skivbolag bestämde vad vi skulle lyssna på, skriver han. Så, vårt deltagande på internet sker idag i huvudsak via någon av de här gigantiska plattformarna. Och grejen med digitala plattformar är att de, vilket är som inneboende i den digitala tekniken, kan ändra det individuella deltagare ser på plattformen. Det kan de göra omedelbart och hur som helst, när som helst.
You can change the offer from moment to moment. You can change what kind of search results you get, how much people get paid, how much people have to pay, how many ads there are in a feed.
I boken så kallar Corey det här för twiddling. Jag vet inte riktigt vad ett bra svenskt ord skulle vara, men kanske joxa. Plattformarna kan, eftersom de är digitala, ständigt joxa med fördelningen av värde mellan plattformens olika parter. De kan ändra hur mycket reklam du ser i din feed på Facebook. De kan ändra vilka videos du får rekommenderat till dig på YouTube. Och de kan, som Uber anklagas för, ändra priset på din resa baserat på hur mycket batteri du har kvar i telefonen.
The amount of value that anyone is getting at any given moment can change really quickly. And so this allows companies to go through this playbook.
Skitifieringen har tre steg som ser likadana ut för varje plattform, menar Corey.
first, they're good to their end users, and end users flock into a platform and they somehow get stuck to it.
Första steget är att plattformen erbjuder en fantastisk tjänst till användarna, ofta subventionerad av massivt investerarkapital. Tidiga Uber erbjöd jättebilliga resor. Tidiga Facebook var enkelt och smidigt och du kunde hålla kontakt med vänner över hela världen och se vad de gjorde och så vidare. Den bra och prisvärda tjänsten gör att användarna flockas till plattformen.
But once you're locked in, the platform can treat you worse and they can treat the business customers better.
Det här är steg två. När plattformen fått tillräckligt med användare, kanske blivit helt dominerande eftersom vi ofta vill vara där alla andra är, då kan plattformen börja behandla oss som skit. Men företagskunderna kan behandlas bra. Vår feed består då plötsligt av mer och mer inlägg från dagstidningar, från restauranger, förlag, olika företag som för en billig penning når ut till exakt rätt målgrupp med sina inlägg.
They can give more of an edge to the sellers, they can give more of an edge to the publishers, to the advertisers and so on.
När företagen sen gjorts helt beroende av plattformen så kan de juxa lite till och omfördela värdet till sig själva.
Once those business customers get locked in, they can take the value away and give it to themselves.
Användarens uppmärksamhet hålls kvar, inte av relevant information utan genom engagemangsmaximerande algoritmer som då och då styr ens ögon till den företagskund som just betalat dyrt för att boosta sin post till användare. Användare som redan följer dem men som inte får se någonting av värde för en pengar bytt händer.
And that's when the platform becomes a pile of shit.
Men den intressanta frågan är ju egentligen inte hur plattformarna blir dåliga, utan varför de nu för tiden kommer undan med det.
We can think of platforms that have done this in the past, right? Like MySpace went through this. But when MySpace did it, it failed. It didn't just sort of lumber along like a zombie.
Tidigare skitifierade plattformar som MySpace, de gick under på grund av att folk lämnade dem för konkurrenterna. Medan dagens plattformar bara fortsätter existera som zombies. Varför?
Companies historically faced constraints when they enshittified their products and services. So they had to worry about competitors.
Den konkurrens som kännetecknade internet förr finns inte längre, menar Corey. Nu för tiden är det mer regel än undantag att den ledande plattformen tillåts köpa upp konkurrensen, vilket till exempel Facebook gjorde med Instagram, som Google gjorde med YouTube, Match.com gjorde med Tinder och sen igen med Hinge, och Microsoft gjorde med Activision Blizzard, och så vidare.
And then tech also used to have to worry about people changing how the technology worked themselves.
Det här, att användarna själva kunde modifiera plattformen eller tjänsten för att den skulle funka bättre, det var, som vi hört, en av internets mest grundmurade principer förr. Och när det kommer till webbläsare så funkar det faktiskt fortfarande så. Det finns adblocker som stoppar reklam. Det finns plugins som förhindrar att plattformarna spionerar på dig. Det finns till och med ett tillägg som automatiskt tar bort all överflödig search engine optimization text från recept så att du bara får se ingredienserna och instruktionerna. Men inget av det här gäller när vi använder appar. Där är det plötsligt olagligt att göra modifikationer.
Because Article 6 of the Copyright Directive bans reverse engineering an app, companies don't have to worry about their technology being unshittified after they've inshittified them.
Cory Doctorow tar som exempel en app som kallades OG App, gjord av två personer. Den var ett sätt att få tillbaka Instagram som det var när det var bra.
And the way that it worked is it actually threw up like a web browser inside of the app that went to Instagram and it asked you to log into Instagram and then Instagram gave back something called the session key.
Det är lite mer tekniska detaljer här, men kontentan är att man använde webbens öppenhet inuti den stängda appen och fick på så sätt möjlighet att modifiera plattformen och så kunde man slänga bort alla rekommendationer, alla annonser och all information som inte var direkt kopplad till sina vänner. Det som sen var kvar presenterades i kronologisk ordning, precis som Instagram var förr. Och det var en omedelbar succé.
People loved it. It was incredibly popular.
Men nästan omedelbart grep Meta in och såg till att OG App togs bort både från Google och Apples plattformar. Det som var en självklarhet på det gamla goda internet är olagligt i apposfären. Samtidigt så har man dödat den så heliga interoperabiliteten som Tim Berners-Lee värnade om. Det finns inget sätt att lämna Facebook och samtidigt behålla kontakten med vännerna där. Det finns inget sätt att dela spellistor mellan till exempel Spotify och Tidal. Så nu är vi alla isolerade i det som Tim Berners-Lee kallade vinstdrivande follor, oförmögna att kommunicera med varandra. Och Corys centrala tes är att så länge den här typen av uppenbara försämringar inte straffar sig, varken genom konkurrens eller genom att användare gör sina egna förbättringar eller genom att lagen hindrar uppköp och de facto monopol, så kommer shitifieringen bara att fortsätta.
Freed from all these constraints, they go to the lever on the wall marked in shitification that they've pulled on every day since they got into the CEO's chair. And when they pull it this time because no one is pushing against it, it goes down further than it ever did and everything becomes shittier. And that's why we're facing mass and shitification right now.
Ja, vad säger ni om Corys argumentation här?
Jag tycker vi ska tacka Barack Obama för det här och det dysfunktionella amerikanska politiska systemet. För att man tillät företag att köpa upp konkurrensen. Det var en i princip helt oreglerad sådan konkurrenssituation som fick råda under många, många år. Och det har ju knappast blivit bättre under Trump. Så att jag tycker det är viktigt att koppla upp Dr. Rose argument mot liksom makroekonomi och även samtidshistoria och se på hur det här i synnerhet är kännbart i USA. Jag tror lyckligtvis att vi har vissa skydd mot det här i Europa i form av till exempel GDPR, dataskyddslagstiftningen.
Det är ju det där, och sen tajmade på ett olyckligt sätt med 2008 och en finanskrasch och nollräntor, vilket gör att de här gigantiska bolagen kan ta enorma lån och gå med minus hur länge som helst för att totalt skitifiera sina tjänster och sen då gå med enorma vinster.
Säger du, Emma?
Nej, men jag tycker att det här begreppet en shitification är väldigt träffande. Och det är ju liksom väldigt cyniskt, den här modus operandi som man använder sig av. Den känner man ju igen från andra sammanhang, liksom när man fastnar i olika typer av destruktiva miljöer. Liksom allt från dåliga relationer, sekter, drogberoende börjar ju först i en sån här förälskelsefas där allting är toppen och härligt, och så fastnar man i det här och så sakta så sker den här försämringen och man kanske inte märker av varje sånt här litet steg, och sen plötsligt en dag så är det bara skit och då har man liksom inga alternativ kvar heller, man har liksom inga andra miljöer att falla tillbaka på, man har fastnat i något sorts beroende, så att jag tycker det liksom är ett spännande sätt att beskriva det som har hänt också. Mm. Och just de här inlåsningseffekterna som gör att, ja, men som vi sa inledningsvis, att vi känner att det här har blivit mycket sämre. Men det är ändå väldigt många personer som stannar kvar just för att det inte finns alternativ. Och att vi känner också någon sorts FOMO, att vi riskerar att missa ganska mycket om vi inte ser vilka inbjudningar vi har fått och vi har inte möjlighet att hålla kontakt med våra vänner och så.
Alltså i boken som han skrivit om en shitification så beskriver något som kallas för, Corey då, något som kallas the collective action problem. Det är ju egentligen inte att det saknas alternativ till de här dåliga tjänsterna. Det är att det finns the collective action problem. Vi vill vara där våra vänner är, men vi kan inte alla bestämma vilken app vi ska byta till samtidigt. Och så beskriver han ju också att hur Facebook gjorde när de etablerade sig. Då var ju MySpace fortfarande den app som de flesta hade. Då skapade Facebook en liten bot som gjorde så att den loggade in åt dig på MySpace och hämtade hem dina meddelanden från dina kompisar där och förde in dem i sitt eget system. Nu när de själva har använt det för att etablera sig så har de förbjudit det, eller de, men lagarna förbjuder den typen av interoperabilitet appar emellan.
Du har ju inte fel när du säger att det är de som har förbjudit det heller, för deras pengapåsar ligger ju djupt nere i Washington. Alltså det såg man ju bara senaste Trump-installationen där, hur techboss efter techboss kommer liksom med gåvor till presidenten. Inte för någon välvilja såklart, utan bara för att de ska få igenom sina förslag.
Ja, jag är benägen att hålla med. Det är ju en skamlös korruption egentligen om man tar ett större historiskt perspektiv på det här. Det är liksom, det är så korrupt så att det nästan inte ens går att föreställa sig. Jag tror att framtidens dom över det här kommer bli ganska hård.
2021 så rapporterade New York Times att Google, de är ju konkurrenter med Apple, men Google hade betalat Apple $18 miljarder per år.
Om året.
Ja, precis. För att få vara den förinställda sökmotorn på iPhones och iPads och i Safari-webbläsaren. Och Corey gör ju då poängen att det här är pengar. Otroliga summor pengar. Jag tror att det är Googles enskilt största utgiftspost. De hade de ju kunnat lägga på att göra en bättre sökmotor istället. Men istället så lägger de det på att så att säga etablera ett monopol. Vad tänker ni om det beteendet?
Jag tänker på det här begreppet som man använder inom ekonomin, kreativ förstörelse. Och det handlar ju om att liksom när marknaden funkar som den ska, så råder en sorts naturlig selektion på marknaden där ny innovation kommer, nya kreativa företag slår ut gamla förlegade produkter, och att det här gör att det sker en sorts teknisk utveckling. Och det har man ju kunnat se genom historien, liksom när bilarna kom så var det ju många kuskar och vagnmakare och stallpojkar som blev arbetslösa, och det var ju väldigt negativt för de som redan då var etablerade på marknaden. Eller liksom när iPhone kom så slog den ut Nokia. Men om man tänker sig då istället att vagnmakarna hade blivit så rika och mäktiga att de istället hade köpt upp bilindustrin och lagt ner den. Det låter ju som en liksom ett ganska absurt scenario. Men vissa menar ju att det är det som håller på att hända nu. Att de här techbolagen har blivit så pass rika och mäktiga. Och istället då för att satsa de här pengarna på att utveckla bättre tekniska lösningar, så lägger de alla de här pengarna istället på att få den här monopolställningen. Köper upp konkurrenter, ibland också bara för att lägga ner deras verksamhet. Och då innebär ju det att det inte bara är liksom internet som riskerar att bli sämre, utan det här riskerar ju också på sikt att påverka den tekniska utvecklingen generellt, och kanske till och med innebära att vi inte får vissa tekniska lösningar som skulle vara jättestor nytta till mänskligheten.
Det finns ju de som menar att kapitalismen i princip har upphört, att vi nu lever i någon sorts tech-feodalism.
Just det.
Där med tech-herrarna då i sina inhägnader släpper in andra företag då, som sen får betala liksom licenser för att överhuvudtaget finnas där, och ingen tjänar på det förutom de här feodalisterna.
Nu har vi varit alla här kanske ganska kritiska mot de här stora techföretagen. Jag tänker, kan vi försöka ta deras perspektiv, hur kanske konstigt det än låter för er? För jag tänker så här, om internet, det gamla goda internets grundvärderingar som jag hört om, skulle leva vidare bland appar och i telefonerna. Tänk att det skulle vara möjligt för mig att lämna Facebook, men jag behåller tillgång till alla eventinbjudningar jag får där. Tänk om jag kan blockera all reklam på YouTube som jag gör i webbläsaren, men som jag inte kan göra i appen. Jag menar, om alla gjorde det här, det skulle ju affärsmodellen inte fungera. En del menar ju redan idag att adblockers är någon slags stöld av företagens rättmätiga intäkter. Vad tänker ni om det här?
Har företag rättmätiga intäkter? Vad är det för någon, var kommer den tankefiguren ifrån, undrar jag?
Intäkter som de behöver för att så att säga fortsätta existera.
Jo, men det är ingen naturlig rättighet för något företag att existera. Då går vi tillbaka till det här nyliberala, att i en liksom fungerande marknad så ska det ju likna lite grann som ett ekosystem där en starkare, mer välanpassad aktör ska kunna liksom vinna fördelar framför en annan. Men det blockeras ju när du har då den här typen av arrangemang som vi ser idag, som inte är kapitalism längre, det är något annat. Men jag tänker att vi ska vara väldigt försiktiga med det här. Det har trätts in, tror jag, i den allmänna medvetandet väldigt mycket idag, att vi tänker att företag har så mycket rättigheter. Människor har rättigheter. Det är människor som har rättigheter. Företagen ska serva människorna.
Och i den här modellen som råder just nu så är det ju ett väldigt litet antal företag som tjänar på det. Och många företag, det är ju det som är grejen med shitification, att det här är ju också dåligt för företagen i slutändan. Förutom då kanske då de här stora techplattformarna.
Men jag tänker samtidigt att det finns ju alternativ. Det saknas ju inte alternativ. Och internet har ju den här fantastiska tekniska kvaliteten som också Pirate Bay och andra aktörer påtalade tidigt, att det är liksom, det är universellt utspritt, det har inget centrum, det är modulärt, det går att bygga, det går att kryptera kommunikation, det går att kringgå filter och så vidare och så vidare och så vidare. Det här är någonting som inte går att göra ogjort. Det ligger liksom i rotsystemet för själva internet som sådant. Det riktigt farliga är ju om man börjar blockera det. Alltså om de här stora företagen börjar verkligen till exempel ta kommando över DNS-systemet globalt och sådant, va? Och då är vi inne på tekniska frågor som kanske är lite nördiga, men det vore ju en dystopi.
Vi ska prata om framtiden alldeles strax. Vi har ju pratat mycket om det som kallas för enshittification, shittifieringen av internet. Men en tes som Cory Doctorow tar upp i sin bok i ämnet är att det här också kommer att drabba den fysiska världen. Fler och fler av våra prylar kopplas idag upp mot internet. Och om företagen ges obegränsad frihet att joxa med allt från din frys till din bil, så kommer de att joxa med din frys och din bil, menar Cory. Som exempel så skriver han bland annat om en spjälsäng som heter Snoo. Det är en slags high-tech-säng för bebisar som enligt sängtillverkarens hemsida, citat, imiterar ljud och rörelser från livmodern, och den kostar också 15 000 kronor. För ett tag sedan så började tillverkaren plötsligt låsa in flera av den här sängens funktioner i den medföljande appen, och enda sättet att få tillgång till funktionerna igen var att börja prenumerera till en kostnad av 200 kronor i månaden. Ett annat mer känt exempel här är ju Tesla, som tidigare i år tog bort autopiloten från sina bilar och gjorde så att man måste prenumerera för omkring 1000 kronor i månaden för att kunna använda den. Corey skriver, det är som om din e-postklient plötsligt skulle börja dölja avsändaren från alla mejl, och enda sättet att ta reda på vem som skrivit är att betala en prenumerationsavgift varje månad. Vad tänker ni om det här framtidsscenariot att skitifieringen kommer ta över typ allt som har ett nätverkskort?
Alltså det är ju lite avhängigt några faktorer. Den ena är det vi redan har sagt, att det måste finnas en existerande reell konkurrens. Så att om bilen du tänker köpa har en massa såna här dolda funktioner, då kan det ju vara trevligt att det finns andra bilmärken att gå till som erbjuder en bättre lösning. Det vill säga inte ha någon sån här lösning alls, inte ha någon skitifiering. Och den andra är ju såklart att det finns en reglering av företagen som till exempel skulle förbjuda vissa av de här beteendena eller på olika sätt stävja dem.
Konkurrens och reglering. Men har ni några egna erfarenheter av den här typen av produkter?
Alltså det låter ju extremt dystopiskt att ha en spjälsäng som liksom vaggar ens barn till sömn, tänker jag. Så att jag har, just det där är jag inte så himla sugen på. Det känns som Huxley's A Brave New World nästan. Men däremot så just det här, och det tror jag du nämnde i introduktionen också, att man behöver liksom köpa en ny telefon just för att vissa appar slutar fungera. Och det här liksom planerade åldrandet som ju kanske inte är en del av skitifieringen, men lite besläktat åtminstone.
Där kan jag... Ja.
Får jag lägga in en liten känga till Sveriges Radio här?
Ja, va, absolut. Kör på. Jag
blev varse att Sveriges Radio stängde ju av vissa såna här RSS-funktioner för sina poddar. Så en gång i tiden kunde du prenumerera på poddinnehållet från Sveriges Radios sajt via det som kallas RSS då, som är ett väldigt basic så, internetflöde. Och det där, den funktionen är inte del av den officiella liksom erbjudandet längre, så då har hackers eller liksom internetnördar fått programmera egna sådana gränssnitt, och det är ju bara väldigt få som använder det här, men det är bara ett exempel, så att tendensen finns där överallt.
Jag kan säga att jag har lyft frågan om RSS flera gånger uppåt i hierarkin här på företaget.
Nej, men kan man lita på.
Visst, saker kommer bli väldigt, väldigt mycket värre. Det tror jag absolut. Sist hörde vi ju Sam Altman, chef för OpenAI här, som sa att hans framtid så såg han AI som en lika uppenbar del av vår vardag som att vi betalar för el eller vatten. Att vi kommer prenumerera på AI för att den ska göra allt vi vill.
Säger AI-tillverkare.
Ja. Och det kommer ju inte vara till vår fördel.
Samtidigt så tänker jag ju att vi är ju ändå mitt uppe i en digital backlash just nu. Och på något sätt så, jag menar, Trump ställer till det mycket i världen. Och på ett sätt så kanske vi ska tacka honom för det också, just för att världen börjar vakna upp lite och fundera på vad man egentligen, alltså hur smart är det egentligen att hela den digitala infrastrukturen ligger i händerna på ett fåtal amerikanska bolag. Och som Jonas var inne på så var det ju redan Obama som bäddade för det här, men då kanske man inte var på sin vakt på samma sätt som vi kanske är idag. Och det tror jag ändå är någonting som gör att man nu inom EU till exempel ändå försöker reglera de här sakerna i högre grad.
Verkligen. Samtidigt som det är läskigt att tänka, om vi nu går tillbaka till det som sades i inslaget här om de här faserna som Cory Doctorow pratar om, då har vi smekmånadsfasen här där allting är gratis och väldigt användarvänligt. Kan det vara så att det är så med AI just nu, generativ AI? Det är ju förvånansvärt gratis och lättillgängligt och så vidare och så vidare och så vidare. Så att den här modellen, om man den har den i åtanke, så är det ganska läskigt att se på AI-utvecklingen.
Så är det ju till 100%, och jag menar just nu är det ju många företag som uppmuntrar alla sina anställda att börja använda de här så mycket som möjligt. Och jag tror att det var en tidsfråga tills de här verktygen börjar skitifieras.
Och de kostar ju enormt mycket pengar att driva.
Yeah.
OpenAI går ju med brakförlust, det bör tilläggas. Mm. Det kostar ju väldigt mycket pengar att driva AI. Så det kanske är också i och för sig en bra sak i det långa loppet. För det kanske gör att det sätter en gräns på expansionen.
Jag läste faktiskt i Wall Street Journal nyligen att OpenAI, då, ett av de största LLM-AI-bolagen, de beräknas gå med 78 miljarder dollar i förlust. Alltså 2028 så beräknas de gå med 78 miljarder dollar i förlust bara det året. För att de hoppas att det sen i slutet av det här årtiondet ska vända, att de ska börja gå med vinst. Men då funderar man ju på lite hur. Vad kommer hända med tjänsterna då om de lyckas med det här steg ett, att etablera sin närvaro och göra folk beroende? Hur kommer den här skitifierade AI:n se ut, och vad händer med de verksamheter som gjort sig beroende av den version som fortfarande är orörd, så att säga?
För det tänker jag ju också är en annan aspekt av hur den här skitifieringen sprider sig till andra verksamheter också. Jag menar, ett sånt här tydligt exempel var ju det här pivot to video som man pratar om, skiftet till video, när liksom traditionella medier, liksom Facebook blåste upp siffrorna på rörligt innehåll, så att alla mediehus började ju satsa stenhårt på rörligt innehåll, och sen så visar det ju sig att, jag menar, de här siffrorna hade varit jättemissvisande, så man hade satsat på helt fel grejer. Och jag tänker, det tycker jag mig se nu, inte minst SVT till exempel, att det känns som man gör program väldigt mycket också för att kunna klippa ut korta snuttar som ska få spridning i sociala medier och på TikTok och så vidare. Och då blir ju tv-programmen försämrade på ett sätt, just för att de optimeras för det digitala, eller de optimeras för plattformarna.
Det här är ett program om internets dåtid, nutid och framtid, och vi frågar oss, varför blir det bara sämre och sämre, och vad kan vi göra åt saken? I studion sitter Emma Frans, Tobias Andersson och Jonas Andersson, och jag heter Viktor Harris. Programmets rubrik är ju, går det att rädda internet? Så jag tänkte att vi ska ägna den här sista delen åt att prata om lösningar på de problem som vi tagit upp. Går det att rädda internet, och i så fall hur? Om vi börjar med dig, Emma.
Ja, men jag tänker, om man tar det lite bakvägen då, det vi har pratat om tidigare. Vad är det som är problematiskt just nu? Och då är det ju just det här monopolsituationen som de här stora techjättarna har. Så kan man bryta det, så tror jag ju att man kan komma en bra bit på vägen. Ett annat problem, det är ju också den här uppmärksamhetsekonomin. Den har vi ju än så länge inte pratat om. Men just det här att saker är gratis, men det vi betalar med är vår uppmärksamhet och vår tid. Vilket ju också innebär att ju mer vi sitter och tittar på våra skärmar, desto mer tjänar de här bolagen. Och kan man då också, inte vet jag, reglera den typen av algoritmer, så tror jag att man skulle komma en väldigt lång bit på vägen.
De här företagen lever ju på nästan 30 30 år gamla juridiska undantag som man skrev in i lagen under Clinton-administrationen för att liksom hjälpa en på den tiden begynnande industri som var väldigt liten vid den tiden. Men det här har ju de kunnat åtnjuta ända sedan dess. Till exempel det här att de inte behöver förhandsmoderera innehåll och kan stå då helt friskrivna från det användarna gör, så att säga, så länge de bara plockar ner sånt efteråt som är förargligt. Och det här finns det ju kongressledamöter i USA inom demokratiska partiet, som Ro Khanna till exempel, som också är representant för Kalifornien, för de här distrikten där de här företagen befinner sig. Så att man behöver ju inte gå långt för att hitta relevanta kritiker och reformister av det här även i USA. Det finns. Problemet är att det är en låsning politiskt i USA då, så kongressen är ju tämligen dysfunktionell. Men Ro Khanna har föreslagit att helt enkelt reformera de här lagarna, för att om företagen håller på med joxande twiddling så ska det vara grund för att de inte längre ska ha det där skyddet.
Och här tänker jag ju också att det behövs en ökad medvetenhet bland konsumenter också. Att man behöver vara lite mer rädd om sin tid och uppmärksamhet. Jag menar, när vi jobbar åt någon så ger vi ju vår tid och vår uppmärksamhet i utbyte mot en lön. Men på fritiden så tycker jag att vi är lite för frikostiga.
Tobias, hur tänker du att internet ska räddas?
Ja, men jag tänker så här, det är valår i år, det är väl perfekt. Gör internet till en valfråga. Sen vill inte jag heller lägga det här på någon sorts individuell basis att man ska rädda internet, för så funkar det ju inte. Men nu talar jag ut hela Sverige, så då får jag väl be er allihopa att radera alla scrollappar ni har på telefonen. Ring era vänner, ta till gatorna, det är vår.
Vad säger ni ändå?
Nej, men jag håller med om det, och jag tycker ju också, nu har vi ju pratat om att internet har blivit skit, men på något, alltså är man ordentligt selektiv och vet vad man ska gå för att få bra innehåll, så är det ju på många sätt också bättre än någonsin. Men problemet är väl att det är det som är dåligt som har blivit enklare och mer lättillgängligt, medan det som är högkvalitativt fortfarande, eller kanske har blivit mer svåråtkomligt till exempel på Google, och som kanske också har hamnat allt mer bakom betalvägg.
Och här kommer vi in på något som jag verkligen efterfrågar i debatten, och det är att börja prata om digital segregation. Vi har ju ett samhälle som tyvärr har blivit mer och mer segregerat. Sverige i synnerhet är väldigt segregerat där ute. Men det är jätteintressant att tänka på hur det här också sker i den digitala domänen. Och nu när vi har väldigt mycket diskussioner om nätbedrägerier till exempel, så kan man också tänka hur det finns vissa plattformar som Facebook Marketplace till exempel, som blir liksom så här folkliga, brusiga, men också gratis, men väldigt, väldigt dysfunktionella i många avseenden. Men man kan så att säga betala för att få en premiumupplevelse och logga in med BankID på Blocket och betala lite mer för sin annons som man lägger ut och därmed slippa en del av det här bruset och stöket. Och det är ju ganska intressant, för det visar ju också att man har kapitulerat inför idén om ett slags lägsta nivå kvalitativt sett på internet.
Det är väl Peter Sundes, den andra Pirate Bay-grundarens ständiga tes att vi har gett upp idén om ett slags allmänhetens internet. Vi tar för givet att det finns en allmänhet där ute som ägs av oss alla, vägar etc. Men på internet så är allting privat.
Ja, och det är så sorgligt, för att vi ser ju det här med studenter som kommer till högskolan idag. Framförallt om man kommer från kanske då studieovana hem och så vidare. Hur de är så präglade av att de tänker att internet är ju i princip några få plattformar, TikTok, Instagram och några till, va? Och en del av våra liksom, uppgifter på högskolan blir ju att öppna deras ögon för allt det här andra som finns där ute. För det finns ju så otroligt mycket bra där ute också.
Det är ju det stora problemet idag, att alla de här stora apparna, att det livet är så pass enkelt. Det är så lätt att vara i det livet. Och sen att krävs det en ansträngning för att ta sig utanför det och hitta det här resten av internet. Mm.
Där måste jag flika in, för det är det också Corey skriver återigen i sin bok, att det skitifierade internet har en väldigt stor fördel jämfört med det mer egalitära, fria och öppna internet. Och det är att det dåliga internet är mycket enklare att använda. Vad säger ni om det?
Ja, det är bara att scrolla upp och ner. Det är bara att scrolla upp och ner. Det är det enda man behöver göra.
Men jag håller inte 100% med, för det där blir också ibland en sån där plattityd som man säger lite grann i stil med det här med att AI är så kapabelt och så monumentalt, och så kapitulerar vi även inför det. Jag använder ju till exempel RSS-läsare, och det här är ju en gammal teknik som var populär för 20 år sedan när man läste bloggar. Men det finns fortfarande liksom appar till exempel, men de är inte skitifierade. De har liksom, what you see is what you get. Man får allting i kronologisk ordning. Det är ingen reklam insprängd. Det är utmärkt. Det är jättelätt att använda. Så vissa alternativ är inte alls särskilt svåra.
Men jämför du en RSS-läsare med TikTok idag, så är ju RSS-läsare som att... jag vet inte. Installera ett komplicerat program. Och, inte för dig. Men fråga en 16-åring idag.
Jo, förvisso. Att installera det är ju det som tar lite tid. Det är sant. Det är sant. Mm. Någon borde kanske paketera det på ett sätt som gör att det går snabbt.
Och det var ju för 15 år sedan så argumenterade jag och många av mina kamrater från förr att vi borde lägga ner Pirate Bay. För att Pirate Bay var för enkelt. Och att det då motsatte sig en utveckling av fildelningen. Vi ville ju se nya fildelningsprogram eller plattformar och så vidare. Men det kom aldrig, för att Pirate Bay alltid fanns där, trots razzior och trots lagar som stiftades mot i kors och tvärs över världen, så fanns den alltid där, och det gjorde ju folk lata.
Jag tänker så här, om vi går tillbaks till början av skitifieringen, eller innan dess faktiskt. Larry Page, Sergey Brin, de två som uppfann Google, the PageRank-systemet, det som gjorde att Google blev Google. De skrev ju själva, alltså redan i slutet på 90-talet, att till exempel reklamfinansierade sökmotorer, de kommer ha en inneboende snedvridning till fördel för annonsörerna och till nackdel för användarna. Och jag tänker att det är någon slags problemformulering där som gäller för hela internet. Och jag undrar lite, hur ska man komma runt det här att internet ska vara både gratis, enkelt och bra? Går det?
Vi kan se på de exempel som finns när det gäller att försöka reglera, som finns till exempel då från EUs håll, där dels då GDPR är ett bra exempel, eftersom det visar att man kan inte i EU bara liksom sälja användarnas data, personuppgifter, hur som helst. Det får man fortfarande göra i USA. Så det här är ju två radikalt olika landskap i det avseendet. Så att det finns sätt att stävja det här juridiskt och regleringsmässigt. Jag tror inte vi ska ge upp hoppet om det alltså.
Men hur når man då balansen mellan företagens vinstdrift och våra intressen? Förlåt Emma, du skulle säga någonting.
Nej, jag bara tänkte på en aktör som Wikipedia är ju faktiskt ett exempel på något som inte har skitifierats. Och så vitt jag vet så är väl de en non-profit-organisation. Så på något sätt så lyckas ju de ändå hålla hög kvalitet. Och kanske inte bara trots, utan till och med tack vare att det saknas vinstintressen.
Det är nästan som man skulle kunna tro att det är kapitalismen som är problemet.
Ja, eller den
oreglerade
eller dåligt reglerade kapitalismen, om man nu ska vara lite mer centrist i sammanhanget. Men ett exempel till är ju att man har försökt nu, nyligen i EU, att reglera politisk annonsering. Och det här är aktuellt i vår valrörelse i år i Sverige. Det var nämligen så att man nyligen klubbade att plattformarna måste kunna uppvisa en tydligare transparens när det gäller politisk annonsering, så att inte en massa ljusskygga aktörer ska kunna annonsera politiskt. Men vad blev plattformarnas svar på detta? Då drar de sig tillbaka och har stängt av den funktionen. För de vill inte vara med och spela boll längre, för de tycker att det kostar för mycket att bygga en sån apparat. Och de tycker heller att de kan slippa den intäktskällan, för det är bara en liten del av deras intäkter ändå. Det här är så djupt cyniskt, och jag tycker också det vittnar om hur de här företagen försöker undfly den reglering som kommer upp. Det finns fler exempel på detta.
Och jag tänker det här gällande monopollagarna som ni alla har varit inne på, så var ju de hårdare förut. Man fick inte, Facebook hade inte fått köpa Instagram förut. Nu får man det. Så vi har ju levt också i en värld där det var hårdare monopollagar. Ja, och det funkar ju också.
Ett tillägg är att under Biden-administrationen så skedde det faktiskt en viss förbättring av regleringen, men den var ju sen borta så fort Trump tog över igen.
Ja, mycket av vad vi vet om de här siffrorna som jag har nämnt, hur mycket Google har betalat Apple för att hamna i deras sökfält på iPhones, det kommer ju av att Department of Justice under Biden stämde Google för just såna antitrust monopolisering. Och då kom det ju fram såna här uppgifter. Ni har nämnt Wikipedia. Jag skulle vilja ha lite fler exempel. För det finns ju bra saker. Det finns icke-skitifierade delar av internet. Ja, mitt exempel är forumet Ask Historians på Reddit. Ni har nämnt Wikipedia. Vad finns det mer som kan ses som en slags förebild eller bra exempel för vad internet kan vara igen?
Alltså det finns ju stora delar av internet som är fantastiskt, och det som sticker ut är ju Wikipedia till exempel. Forum som GitHub till exempel, där man kan lägga upp egen programvara. Men det som kännetecknar alla de här är ju att det är användargenererat, och oftast att det inte finns ett profitmening bakom det hela, utan att det drivs för användarna av användarna.
Jag tillhör ju de här som också lämnade Twitter när det togs över av Bert Karlsson. Nej, förlåt, jag menar Elon Musk. Och kallades för X. Ja, vi har ju, men och då valde jag att inte gå till Blue Sky som många andra gjorde. Och det kanske jag förlorar på i termer av att min upplevelse... Jag förstår att Blue Sky är ganska spännande. Det händer ganska mycket saker där. Problemet är bara att Blue Sky är ju exakt likadant som Twitter. Det gamla Twitter var i termer av sin struktur, sin ägarstruktur. Det finansieras av venture capital, och det styrs av ett litet fåtal killar i Silicon Valley. Och om de vill i övermorgon göra som Elon Musk och ändra om appen, kan de göra det. Medan jag gick till något som kallas för Mastodon då, som bor på ett större nätverk som heter Fediverse, som är liksom federerat och inte har något centrum. Det går liksom inte att släcka ner det nätverket. Det består av en massa olika öar i en arkipelag.
Och problemet med de där sidorna och GitHub och allt sånt är ju att det är mycket, mycket svårare att använda än TikTok och Facebook och Instagram. Så ja. Det blir ju alltid en marginell företeelse, och det är lätt liksom att säga att det är bra internet. Men eftersom den stora allmänheten aldrig kommer använda de här sidorna, så känns det som att det är skitsamma.
Ja, i dagsläget. Men jag vill ändå hoppas och tro att man kan bygga portaler till de här sidorna som gör det, eller till de här sajterna och funktionerna som gör det lättare att tillgå dem.
Jag har ju börjat skriva nyhetsbrev och ha en liksom egen e-mail-lista. Så jag är visserligen på en plattform, men om det skulle bli så då att den här plattformen köptes upp av Elon Musk eller någon liknande person, så har jag ju då möjligheten att ta mina prenumeranter och gå någon annanstans. Så det tycker jag i alla fall är en strategi för mig, att göra mig fri från såna här plattformar.
Nu sägs det ju att fildelning är på väg tillbaka. Nu när det finns, istället för en, så finns det 48 olika streamingtjänster. Den ena sämre än den andra. Kommer cykeln upprepas att det blir så dåligt att folk kommer börja... Det kommer bli en folkrörelse igen med fildelning som faktiskt funkar. Vad tror ni?
Tyvärr inte så pass stort som det var då. För det fildelningen utmanade 2003 var ju CD-skivor, att gå och köpa CD-skivor. Och sen utmanade Spotify och YouTube och Netflix The Pirate Bay genom att bara trycka på play. Så det krävs ju någonting enklare, och jag har svårt att se att det kommer. Jag tror och ser absolut att fildelningen ökar idag. Själv sysslar ju absolut inte med det eftersom det är olagligt. Men nog ökar det, men det är ju fortfarande svårare, så det blir fortfarande en marginell rörelse.
Sista frågorna här. Vad gör ni i er vardag för att motverka skitifieringen? Har ni några sådana där tips och tricks till lyssnarna?
Jag försöker sluta använda de här tjänsterna. Alltså jag ser en efter en bara bli sämre och sämre. Jag slutade med Facebook, jag slutade med Instagram. Häromdagen när jag skulle in på YouTube för att jag hade tråkigt, så märkte jag att allting bara var så jävla dåligt och tråkigt där inne också. Så då bestämde jag för att jag ska inte använda YouTube mer. Det är inte för mig, det är inte till min fördel att jag går in där. Jag blir inte bättre människa av att använda det.
Nej, men jag håller med. Försöka undvika, nu undviker jag kanske inte alla plattformar, men sådana som X och TikTok till exempel, där jag tycker skitifieringen har gått längst. Och just också det här att jag försöker gå över mer till nyhetsbrev, men också faktiskt försöka lägga uppmärksamhet på andra saker utanför skärmen också, och liksom köpa böcker och gå på bio och teater och sådana saker.
Jonas. Ja, så nu pratar vi alla om, nu är vi tillbaka där med individuella lösningar på kollektiva problem.
Fast var väl lite det som var frågan.
Jo, för det här. Ja. Men jag känner det när vi pratar
men
om
jag det. Men jag håller med.
Jag skulle också kunna lyfta fram mängder av, och det finns ju fantastiskt, det finns också så här marknadsplatser som också fungerar som en slags forum, som Discogs till exempel för skivnördar som liksom indexerar information om inspelad musik. Bokbörsen i Sverige som säljer begagnad litteratur, det är en gammal trogen webbaserad marknadsplats så som de brukade vara förr i tiden. Så det finns ju mycket gott där ute, och det gäller bara att ta de goda exemplen och lyfta fram dem till massorna.
Ja, kanske är det just det vi har gjort här idag på något sätt i alla fall. Tusen tack Jonas Andersson, forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörn. Tack till Emma Frans, forskare och folkbildare, och tack Tobias Andersson, grundare av The Pirate Bay. Inför det här programmet så mejlade vi till Google, Microsoft, Uber, Amazon, Meta, OpenAI och Spotify för att höra vad de hade att säga om Cory Doctorows tes. De enda som ville kommentera var Spotify, där en talesperson skrev att deras utbetalning till musikindustrin förra året var den, citat, största årliga utbetalningen från någon återförsäljare i historien, samt att Spotify, citat, fördelar cirka 2/3 av sina musikintäkter till rättighetsinnehavare, slutcitat. De ville inte kommentera det här med interoperabiliteten mellan olika streamingtjänster. Jag som programlett och producerat denna annandag påskspecial här i P1 heter Viktor Harris. Och vill ni som lyssnat komma med synpunkter på programmet så kan ni mejla mig direkt på viktor.harris@sr.se. Vi hörs.